السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا، välkomna till ännu en ny serie i islam.nu där vi bihawlillahi ta'ala wa bi'aunihi, med Allahs hjälp, kommer att börja gå igenom tafsir, vilket är förklaring på Koranen. Och det här har vi haft som vana, tradition, att göra under Ramadan de senaste åren. Och alhamdulillah, vi har ganska många tafsirlektioner. Och inshallah, avsikten är att fortsätta och kanske någon dag ha gjort tafsir på hela Koranen. Och tafsir, som de lärda har sagt, är den noblaste och bästa av kunskap. Det finns ingen kunskap i islam som är noblare än kunskapen om Koranen. Då Koranen är det bästa avtal. Wa khairul kalam kalamullah. Så som profeten alaihissalam brukade säga, att det bästa avtal är Allahs tal. Och att sysselsätta sig med det bästa av tal, den bästa av kunskap, att läsa, att memorera, att förstå sig på, att implementera, det är den bästa av kunskap man kan göra. Och man brukar säga att ju noblare en kunskap är, eller ju noblare det man studerar är, ju noblare är dess kunskap. Och det finns ingenting noblare än Koranen. Det är Allah Azza wa Jalls sista uppenbarelse, som han sände som ett ljus, en vägledning till hela mänskligheten. Den bästa av böcker som någonsin kommit ner till människorna. Den största av gåvor som Allah Azza wa Jalla gav till mänskligheten är denna bok. Men trots detta så finner vi att många av oss faller kort när det kommer till att ge denna bok dess fulla rätt. Vi finner att vi tyvärr inte ge den uppmärksamhet och den tid som den borde få. Och jag vittnar om mig själv att saker kunde vara bättre. Yani, hur mycket tid lägger vi varje dag på att läsa Koranen? Låt oss vara uppriktiga. Låt oss rannsaka oss själva. Låt oss vara ärliga. Yani, ger vi den här boken dess fulla rätt? Läser vi Koranen så som vi borde läsa Koranen? Har vi gjort den till en del av vårt liv? Jag tror att många av oss kommer att svara nej. Jag talar inte om att du ska lajka någon bild som handlar om Koranen. Du ska lajka någon video, du ska lyssna på något koranklipp. Nej, jag talar om att du ska läsa den här boken. Lära dig arabiska alfabetet. Lära dig recitera Koranen. Sedan att recitera den, läsa den. Kanske 1-2 timmar om dagen. Lära dig sen vissa kapitel utantill. Och sen lära sig förståelsen av dessa kapitel. Lära sig arabiska språket, innebörden av Koranen. Och sedan tafsir, förklaringen av vad Koranen betyder. Och sedan implementera detta, praktisera Koranen. Och sedan sprida vidare dess budskap. Och om vi rannsakar oss själva så tror jag att vi många faller kort i detta. Men alhamdulillah, om du hör detta, betyder det att du är vid liv. Och det betyder att du fortfarande har tid kvar att ändra på dig. Att ta dig själv i kragen, bli en bättre människa och bli en person som inshallah ta'ala är från Ahlul Quran. Profeten alaihissalam har sagt i en autentisk hadith, en väldigt vacker hadith, att inna lillahi ahlina minan nas. Allah har ett unikt folk. Och då så säger sahaba, vilka är de ya Rasulullah? Och då säger profeten alaihissalam, hum ahlul Qur'an, ahlul Qur'an, hum ahlullahi wa khasatihi. Folket av Qur'anen, de är Allahs folk, de är Allahs unika människor. Och vill du, broder och syster, inte vara från dessa nobla människor som kallas för Allahs folk, ahlullahi wa khasatihi, de unika människorna på jorden. Vilka är de? De är ahlul Qur'an. Och ahlul Qur'an betyder inte att du ska vara en person som läser Koranen vackert och kan Koranen utan till. Ja visst, det är ett plus. Men Ahlul Koran, det är de som läser Koranen. Försöker att förstå sig på den. Begrunda över dess budskap. Implementera dess budskap. Även om de inte kan den utan till. Men de försöker verkligen att rätta sig efter denna bok. Då är man från Ahlul Koran. Så att det går. Och det är möjligt. Och säg inte det är svårt. Wallahi, Allah Azza wa Jalla har sagt وَلَقَدَ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ att vi har underlättat denna bok att lära sig. Att förstå sig på. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ska de inte reflektera över Koranen? Alhamdulillah, det går att lära sig Koranen. Och ni vet ju alla dessa videos. Barn under 10 år som kan Koranen utan till. Ja, eller hur? Folk som inte kan prata arabiska kan Koranen utan till. Det finns inga ursäkter. Utan det handlar om lathet. Och som vissa av de lärda säger, om vi skulle lägga lika mycket tid på Koranen vardagligen som vi lägger på att kolla i denna, mashallah, då skulle vi vara en ulema. Vi skulle vara folk som verkligen kan Koranen. Är det inte så? Att vi lägger timmar och timmar på onödiga saker som inte kommer att gynna oss i detta liv eller i nästa liv. Kanske till och med kommer att vara skadligt för oss i detta liv och nästa liv. Så det gäller att man har någon ambition. Man har någon stark personlighet. Man har någon så här viljekraft. För finns det en vilja så finns det en väg. Alla kan underlätta. Om du verkligen har den här ambitionen att lära dig Koranen så går det. Alhamdulillah, det är inte svårt. Så vi kommer då bihawlillahi ta'ala att idag börja gå igenom tafsir på surat al-A'raf. Och det är den 7:e suran i Koranen. 7:e kapitlet. Och den sura som uppenbarades i Mekka. Den är 206 ayah. Och innan vi går in på själva förklaringen på suran så vill jag bara ge en liten inblick i vilka böcker jag brukar använda som referens. Och jag kommer att först och främst basera mig på översättningen av vår broder Abu Bilal, som ni känner till, som har börjat översätta Koranen på svenska namn. Och sedan kommer jag mest att utgå från tafsir Ibn Kathir, en av de bästa tafsir som finns. Jag råder alla som har möjligheten att skaffa denna bok. Den finns alhamdulillah på många språk, finns på engelska, vilket de flesta svenskar kan. Däremot finns den inte på svenska. Och den som finns på engelska är ju en förkortad version av tafsir Ibn Kathir. Men alhamdulillah, det är khair, mycket gott att ha denna bok. Andra böcker som vi också har här är till exempel Adwa al-Bayan av Imam Shinqiti, en från de stora lärda som levde för inte så länge sedan. Tafsir Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Och denna bok är inte en bok han har skrivit. Den är cirka 7 volymer och man har sammanfattat allt som Ibn Taymiyyah har nämnt om tafsir i hans böcker. Och subhanallah, Ibn Taymiyyah, som verkligen kämpade hela sitt liv för att sprida islam och kunskap, och han har liksom så mycket böcker och gjorde så mycket khair för umman och var så otroligt kunnig. När han höll på att dö, när han låg på dödsbädden, så säger han till sina vänner att det är en sak han ångrar i livet. Och vad är det för någonting? Att han inte skrev en tafsir. Att han inte la mer vikt på Koranen. Subhanallah. Och det här säger Ibn Taymiyyah, som mashallah ibland kunde läsa 100-tals tafsir för att förstå sig på en enda vers. Och hade så otroligt mycket kunskap. Subhanallah. Vad ska du vi säga? Allah mustan. Och Allah vägleder oss. Så väldigt, väldigt bra. Yani sammanfattning av vad Ibn Taymiyyah har sagt om tafsir. Vi har också från de äldre tafsir, tafsir al-Baghawi, bland dem, mashallah, väldigt kända och, vad kan man säga, accepterade tafsir som de lärda refererar till. Imam al-Baghawi, som levde, som dog, mashallah, 516 hijri, för typ 900 år sedan. Väldigt bra tafsir, väldigt enkel. Den är 4-5 volymer bara. Vi har också sen tafsir Abil Faraj Jamaluddin Abdurrahman Ibn al-Jawzi som heter Zad al-Masir fi ilm al-tafsir. Och den utmärker sig med att han nämner alla olika åsikter som finns beträffande en vers. Så att den är också väldigt bra, mashallah. Tafsir Ibn Rajab al-Hanbali, 2 volymer. Och samma sak där, man har samlat allt som al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali har sagt om tafsir. Så att den är inte tafsir på exakt hela Koranen, men en tafsir på utvalda verser som han har gått igenom. Och sen också tafsir al-Qurtubi, en av de kända tafsir som, mashallah, går i... Den är väldigt bra, som också Ulema refererar till. Tafsir al-Qurtubi. Och om jag inte har fel så nämnde den också mycket fiqh från Imam Maliks rättsskola. Och sen tafsir al-Sa'di, som var från de lärda i Najd. Han var sheikh till lärare till Ibn Uthaymin. Väldigt bra tafsir. Också rekommenderat att alla ska ha denna tafsir i sitt hem. Och de lärde brukar säga att det är den första och enklaste tafsir man ska börja med. Den är bra att läsa till studenter, den är bra att läsa till awam, till gemene muslim. Väldigt enkel. Han nämner inte massa olika åsikter och så vidare, utan han nämner vad kan vi lära oss från den här versen? Vad betyder den här versen? Kortfattat. Och den finns tryckt i en större volym. Det här trycket är 4 volymer. Väldigt, väldigt bra. Och den kommer vi inshallah också att referera till. Nu har vi tafsir Ibn al-Qayyim, Bada'ur tafsir. Och det är samma sak som Ibn Taymiyyas bok. Man har valt ut, eller man har tagit ut den tafsir som Ibn al-Qayyim talar om i hans böcker. Och den är 3 volymer. Också väldigt bra. Vi kommer inshallah kanske läsa lite från den idag. Och så har vi den största boken jag har, och det är Mawsu'atu tafsir al-Ma'thur. Och det är en bok på 27 volymer. 27 sådana här tjocka volymer, mashallah. Och varje volym är nästan 700 sidor. Och då har man samlat tafsir som är återberättat med en berättarkedja. Från profeten alaihissalam, från en sahaba, från en tabi'in och de efter tabi'in. En i de 3 första generationerna. Och man har samlat denna tafsir från 200 böcker. Alltså det tog, jag tog mer än 10 år att sammanställa den här boken. Väldigt, väldigt bra bok, mashallah, som går väldigt djupt in i vad de lärda har sagt om olika verser. Bra bok för referens. Ja. Så det var lite kortfattat de källor som vi använder i tafsir. Och det är också viktigt att man, när man gör tafsir, att man baserar sig på vad de tidigare lärda har sagt. För att man kan inte göra tafsir med någonting som går emot vad de lärda har sagt. Du kan inte komma med en ny tafsir som strider mot tidigare tafsir. Med någon egen så här tolkning av Koranen. En så här flummig tolkning. Som folk tyvärr gör idag. De kommer med konstiga tolkningar på Koranen och Sunna. Än i min tolkning. Som ingen annan har sagt. Och den går emot tidigare tolkningar. Så att det här ska man akta sig för. Och det är någonting farligt. För att tafsir är, som vi sa, tolkning. Du förklarar. Vad menar Allah? Vad är det Allah vill säga med den här versen? Så hittar du på någonting och bara säger, men jag tror, men så här är det. Då har du ljugit om Allah subhanahu wa ta'ala. Och du har gjort en av de största av synder. Och det är att tala om Allah utan kunskap. Och enta qulu ala Allahi ma la ta'lamun. Som Allah kommer att nämna i den här versen. En av de värsta, grövsta av synder. Att tala om Allah utan kunskap. Tillskriva Allah någonting som inte är sant. Så man gör det, alhamdulillah, enkelt för sig själv. Vi har dessa lärda som har, vad kan man säga, arbetat för oss. De har redan gjort jobbet för oss. De har skrivit ner tafsir på Koranen. Och vi sammanfattar. Vi nämner vad de har sagt. Förkortar och sammanfattar. Behöver inte hämta någonting nytt. Men sen självklart, vissa tafsir går ju relaterat till händelser som händer idag. Till vårt vardagliga liv. Och det ska vi göra. Det är det som är meningen med Koranen. Att den ska implementeras på vårt liv. Och att den ska kunna tolkas tillbaka till vad som händer idag. För vad som hände förr är samma sak som händer nu. Vad som sades då är vad som händer då. Vad som händer nu. Och meningen med livet då är meningen med livet idag. Så att det måste självklart också tolkas i ljuset av vårat liv. Now. Låt oss då börja med denna sura, mashallah. Och som jag sa, denna sura uppenbarades i Mekka. Och Allah säger efter Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim Sad. Allah börjar denna sura med det som kallas för Al-Huruf Al-Muqatta'a. Och Al-Huruf Al-Muqatta'a betyder de, vad kan man säga, icke sammanhängande bokstäverna. Och Allah subhanahu wa ta'ala, som ni säkert har hört, påbörjar många kapitel i Koranen med dessa bokstäver. Och mer bestämt 29 kapitel i Koranen. Ni vet, Koranen har 114 kapitel, sura. Och 29 av dessa börjar med dessa bokstäver. Och dessa bokstäver är av fem kategorier. Antingen börjar suran med en bokstav, som Nun, Qaf. Eller den börjar med två bokstäver, Taha. Eller den börjar med tre bokstäver, Alif Lam Mim. Eller den börjar med fyra bokstäver. Och som mest fem bokstäver. Okej? Okay? Och då kommer vi till frågan. Vad betyder dessa bokstäver? Vad betyder Alif Lam Mim? Alif Lam Sad. Alif Lam Mim Sad. Vad betyder dessa bokstäver? Och det finns mycket olika åsikter här. Men Allah alam, vad som verkar vara mest korrekt i den här frågan, som många av Salaf har sagt. Och Salaf betyder föregångare, de tidigare muslimerna. Från Sahaba och deras elever. De har nämnt Allahu alam. Allah vet bäst vad dessa ord eller bokstäver betyder. Det är det säkraste att säga. Många andra lärare nämner också att vi nämnde här 29 kapitel börjar med dessa bokstäver. Och nästan i varje kapitel efter dessa, jag tror det är 25, så nämner Allah Koranen direkt efter att han har nämnt dessa bokstäver. Genom de öppnar upp suran, kapitlet, Alif Lam Mim. Och direkt efter nämner Allah Koranen. Dhalik al-kitabu la rayba fi. Al-kitab, yani Koranen. Så, och i de andra fyra surorna som inte nämner Koranen direkt efter dessa bokstäver, så nämns Koranen i suran. Och hur nämns Koranen? Yani till försvar av Koranen. Att denna är den sanna boken, den sanna uppenbarelsen som det inte råder något tvivel om. Tayyib. Och vad är då, vad kan man säga, slutsatsen? Jo, de lärda säger att det här är ett tahaddi. Det är en utmaning. Yani, ni som förnekar Koranen. Ni som säger att Koranen är falsk, den är påhittad. Det är Mohammeds ord, alaihissalam. Det är en galnings ord, det är en poets ord. Hasha lillah. Yani, de kommer med dessa falska anklagelser. Ni som säger detta, hämta då en likadan. Om han kunde skriva en sån här Koran, skriv då ni en likadan. Och ni vet ju att den här utmaningen finns i Koranen. Skriv en likadan. Kan ni inte, skriv 10 sura. Kan ni inte, skriv en sura. Och ingen har fram tills idag skrivit en bok som kan liknas vid Koranen. Yani, den här Koranen fick araberna tappa hakan. De förstod inte vad den var. Den utmanade deras eloquens, deras, vad säger man, vältalighet, deras språkkunskaper, och knäckte dem, satte dem på plats. De kunde inte sätta fingret på vad Koranen var för någonting. Förutom al-uqala, de med intellekt, förstod att det var en uppenbarelse från Allah subhanahu wa ta'ala. Så de som då motarbetade och förnekade och trotsade och härdade, de kom med dessa falska påhopp, att det är lugn, det är påhitt, det är en bok han har tagit från tidigare skrifter och så vidare. Nej, men då kommer utmaningen och den kvarstår till domedagen. Hämta då en likadan. Vilket ingen har gjort fram tills idag. Så vad är det Allah då säger? Ni araber som är vältaliga. Ni talar ert språk med dessa bokstäver. Det är byggt på de här arabiska bokstäverna. Alif, ba, ta, tha, jim, ha. Allas. Och Allah börjar surorna med dessa bokstäver. Denna bok som ni säger är påhittad. Består av vilket språk, vilka bokstäver? Era bokstäver. Erat språk. Hämta då en likadan. Vilket de inte har kunnat göra fram tills idag. Så att det här sägs då vara gärna betydelsen av dessa bokstäver. Och man finner också att de är väldigt vackra. Gärna den här inledelsen. när man påbörjar en sura med att läsa dessa bokstäver så är det väldigt vackert. Alhamdulillah. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala kitabun anzalnahu ilayka fala yakun fi sadrika harajun min litundira bihi wa dhikra lilmu'minin. En bok som har sänds ner till dig. Och låt det inte finnas någon ängslan i ditt bröst över det. För att du ska varna med denna bok. Och ge en förmaning till de troende. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att han har sänt ner denna bok. Och Allah nämner ofta just det här med att Koranen är munazzal. Vilket betyder uppenbarad eller nedsänd mer ordagrant. Och det är också ett av många bevis på Allahs höghet. Allah Azza wa Jal, han är över de sju himlarna. Fil ulu. Och det här finns det många, många bevis på. Och bland de bevisen är just då Allah Azza wa Jal i Koranen nämner att han sänt ner uppenbarelsen. Och att sända ner tyder bara på en enda sak. Att Allah Azza wa Jal är över sin skapelse. Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala att vi har sänt ner denna bok till dig. Låt det då inte finnas någon haraj, någon ängslan i ditt bröst, i ditt hjärta över denna bok. Utan varna människorna för dess, yani varna människorna och ge de troende påminnelser. Ja. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala då till profeten Muhammad a.s. att han inte ska finna någon haraj. Och ordet haraj är lite svårt att översätta. Men missmod kan man säga. Ängslan. Det är svårt att acceptera. Att man inte öppnat sitt bröst för den här boken. Yani, Allah säger här, ta emot Koranen. Vidga ditt bröst för uppenbarelsen. Yani, låt den bli en del av dig. Låt den bli en del av ditt kött och blod. Yani, ta emot denna uppenbarelse. Och ha ingen så kan man säga missmod inom dig mot denna bok. Hur? Jo, för att här säger de där, ha som Ibn Kathir, ha ingen ängslan i att förmedla denna bok. Du har motstånd. Du har folk som är narr av dig, du har folk som förnekar dig, du har folk från ditt egen kabila, din egen stam som har vänt dig i ryggen. Du har folk som till och med torterar sahaba, dödar sahaba. Låt inte någon av dessa saker hindra dig från att förmedla Allahs ord. Det här är sanningen. Det råder inget tvivel om denna bok. Lära i bafi. Så bry dig inte om vad de säger. La ta khafi lawmat al-la'im. Yani la ta khafi lahi lawmat al-la'im. Var inte rädd för vad de som klandrar och klagar kommer att säga. Utan stå upp för sanningen. Du har den totala sanningen. Den enda sanningen. Som Allah Azza wa Jal, vad kan man säga, enda totala sanningen. Det är uppenbarelse från Allah subhanahu wa ta'ala. Förmedla denna till människorna. Och bry dig inte om vad folk säger. Bry dig inte om det motstånd som du kommer att få. Bry dig inte om vad folk säger. Och det här är också en förmaning till oss, kära bröder och systrar. Att vi ska vara likasinnade. Vi ska inte heller ha något problem med Koranen. Vi ska inte motsäga oss någonting. Vi ska inte känna problematik med någonting som finns i Koranen. Utan vi ska acceptera allting. Och yusallimu taslima. Vi ska underkasta oss helt och hållet. Allting som Allah har uppenbarat är med en vishet. Och det är sanning. Och det är ett ljus. Det är för vårt eget bästa. Tyvärr finns det idag muslimer som motsätter sig bestämmelser i Koranen. De säger det här är inte logiskt. Det här passar inte in idag. Det här passade in för 2000 år sedan. Och så vidare. Vi måste blicka framåt. Och det här är ologiskt, det här är inte förenligt med intellektet och det här går emot vetenskap, jag vet inte vad. Och det här ger inte fulan och fulan deras rättigheter. Nej, allt sånt här är skitsnack. Det finns ingenting negativt i Koranen. Från början till slut, från surat al-Fatiha till surat al-Nas. Det är bara positivitet. Det är bara vad som är bäst för människan. Så därför ska man som muslim aldrig skämmas för sin din. Du ska inte ha någon haraj. Det är så här skam. Skäms inte, jag är inte. Stå upp för sanningen. Förklara sanningen, förkunna sanningen, förmedla sanningen. Och bry dig inte om vad folk säger. Jätteviktigt. Och det var ju så som profeterna var. Och det här kommer vi inshallah läsa om i den här suran. Som de lärda säger, som Ibn Taymiyyah säger att denna sura handlar om kallet till Allah. Försvaret av Koranen och kallet till Allahs uppenbarelse. Hur det skedde. Hur tidigare profeter kallade till Allah subhanahu wa ta'ala. och det motstånd som de fick utstå. Yani du Muhammed kommer att få utstå samma motstånd. Så ha tålamod som de hade tålamod. Fortsätt kalla till Allah så som de kallade till Allah. Och så nämner Allah Azzawajal i den här suran yani olika former av otro. Olika former av yani kafirin, icke-troende. Och hur man ska besvara och bemöta dem då man kallar till Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Precis. Så låt inget missmod, låt ingen skam hindra dig från att sprida denna bok. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala litundira bihi, för att du ska varna. Tundira, varna. Och Koranen beskrivs ofta med att den är en mundir wa mubashir. Och samma sak profeterna. De är mundirin wa mubashirin. De är varnare och glädjebärare. De kommer och varnar människorna för Allahs vrede, Allahs förbannelse, Allahs hårda straff, helvetet, domedagen, konsekvenserna av synder, varnare. Och de kommer som mubashirin, glädjebärare, som kommer med glädjebudskap att om ni accepterar denna uppenbarelse, om ni följer Allahs ord, Allahs bud, så kommer ni få lycka i all evighet, i detta liv och i nästa liv. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att profeten Muhammad a.s. ska varna folket. Men varna folket och påminna folket. Att saker och ting är på allvar. Om ni inte accepterar sanningen finns det konsekvenser. Det finns straff. Och dhikra lil mu'minin. Uppenbarelsen är också en påminnelse till de troende. De som accepterat sanningen. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger. Wa dhikr fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Påminn. För sanningen så gynnar påminnelsen de troende. Och det här är också en viktig egenskap. När vi pratar med folk om islam, vi pratar med våra nära, kära, familjemedlemmar eller vem den må vara. Så ska man ha den här usluben, man ska ha den här metodiken och tillvägagångssättet. Att man måste faktiskt ibland varna. Det är alltid inte bara en dans på rosor och så här vackert och mashallah, det är bara kärlek. Nej, om du inte följer den här sanningen så finns det konsekvenser. Det finns straff. Och det är inga så här straff 2-3 dagar. Det är brinna i helvetet i all evighet. En helvetes eld som inte går att föreställa sig än i skräcken och farorna som finns där i. Det är mycket allvarligt. Även de negativa konsekvenserna i det här livet. Vänder man sig bort från Koranen, du kommer att få ett miserabelt liv, ett olyckligt liv. Och man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Allah säger att den som vänder sig bort från min påminnelse kommer att få ett lågt liv. Ett liv präglat av problem, motgångar, besvär, bekymmer. Subhanallah. Men följer du Koranen, alhamdulillah, du kommer att få lycka. Så att man måste vara den här personen. Och många är rädda för det. De vill inte ta den här fighten. De vill inte säga till folk, ja, men om du inte följer islam och så vidare, du kan hamna i helvetet. Folk är rädda, jag vill inte gå någon på tårna och så vidare. Så man ska vara en person som förkunnar sanningen på detta sätt. Man säger som det är. Det finns ingen hysch-hysch med sanningen. Det finns inga undantag. Det finns rätt och det finns fel. Det finns belöning och det finns straff. Och att man också är en person som påminner. Många man tänker, men han är muslim, han vet. Han är muslim, han vet. Alltså nej. Många muslimer idag behöver påminnas. Många har halkat. Många har blivit svaga. Många har kommit bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Många gör saker de inte borde göra. Och då är det viktigt att man påminner dem. Försöker väcka den kunskapen som finns inom dem. Väcka yani, kunskapen om meningen med livet. Vad som händer i nästa liv och så vidare. Så att man också är en person som påminner de troende. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Och ni ska följa det som har sänds ner till er från eran herre. Och inte i hans ställe följa andra beskyddare så lite ni låter er förmanas. Ja. Här säger Allah subhanahu wa ta'ala att vi ska följa vad som uppenbaras till oss från Allah subhanahu wa ta'ala. Och inte följa någonting annat. Och här, som Ibn al-Qayyim nämner i tafsir här, så nämner Allah två vägar. Två sorters människor. Antingen är man den som följer vad Allah har uppenbarat och rättar sig efter det. Eller man är personen som följer dem som säger att du inte ska lyda Allah subhanahu wa ta'ala. De som trotsar Allah och kallar dig bort från Allah. De som kallar dig till att dyrka andra än Allah, lyda andra än Allah subhanahu wa ta'ala. Och det nämns inget mellanting här. Det finns antingen följer du det som har uppenbarats eller du följer inte det som har uppenbarats. Så vem är du av dessa två? Och därför ska muslimen alltid följa uppenbarelsen, följa Koranen och följa sunnan. Så som den ska förstås, implementera den i sitt liv, praktisera den. Ja. Så här nämner du Allah subhanahu wa ta'ala att vi ska följa vad som har uppenbarats till oss från våran Herre. Och det är också en viktig sak här, som de lärde har nämnt i tafsir på den här versen. Att inte följa fulan vad fulan är, folk och deras åsikter och vad någon tycker. Nej, vi följer uppenbarelse. Även i islam. Allting, om någon kommer säga halal, någon säger haram, någon säger wajib, någon säger... Är ni vart är bevis för detta? Vart är beviset? Allting som har en bestämmelse i islam, en hukum, måste ha ett bevis. Det måste vara uppenbarat. Om det inte är uppenbarat så är det ingenting du behöver följa. Så allting måste ha en grund, en assel som man måste gå tillbaka till. Yani en koranvers eller en hadith. Yani en del av uppenbarelsen. Och följ inte i hans ställe eller följ inte uppenbarelsens ställe eller awliya. Dessa personer som opponerar sig mot sanningen. Qalilan ma tadhakkarun. Hur lite låter sig folk inte förmanas. Yani, vi muslimer, mänskligheten ska rätta sig efter Allahs bok. Följa den här sanningen, det här ljuset Allah har givit. Men de flesta människor bryr sig inte. De pallar inte, de följer sin grej, de gör sin grej, de följer någon annan. Och så är det, qalilan. Få är de människor som reflekterar. Få är de människor som följer den sanna vägen, subhanallah. Så var inte från den här majoriteten av folk. De som bara går med vinden, yani, strömmen följer majoriteten av folk. Och därför nämner också här Ibn Kathir وَمَا أَكْثَرَ النَّاسَ وَلَوْ هَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Allah subhanahu wa ta'alas uttalande att hur mån du än är om folks vägledning så kommer de flesta av människor inte att vara troende. De flesta av människor kommer inte följa sanningen. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Om du rättar dig efter de flesta eller följer de flesta människor på jorden så kommer de att vilseleda dig bort från Allahs väg. وَمَا يُؤْمِنُوا أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Och Allah säger också att de flesta tror inte på Allah utan att de sätter någonting vid hans sida. Så här tre verser från Koranen där Allah subhanahu wa ta'ala fördömer det som majoriteten är på. Majoriteten är inte på sanningen, följer inte sanningen. Utan de som följer sanningen, rättar sig efter sanningen, är få, de är killa. Och det är de man ska eftersträva att vara ifrån. Och inte låta sig luras av det här med men alla gör, alla säger, folk gör, mainstream, media, jag vet inte vad. Nej, följ sanningen. Och läs ju det i Koranen. Alla nämner 25 profeter. Du kommer finna att det alltid är en minoritet av samhällena som har följt dem och rättat sig efter dem. Så att man ska inte låta sig luras. Och inte vara den här naiva människan som bara går efter vad folk säger och vad folk gör. Utan man går efter uppenbarelsen. Det är den man ska följa. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ قَائِلُونَ. Och hur många städer har vi inte låtit utplåna då vårat straff nådde dem under natten eller medan de tog sin middagsvila. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. Och deras utrop när våra straff nådde dem blev inget annat än att de sa vi har sannoliken varit orättfärdiga. Yani Allah subhanahu wa ta'ala nämner först att vi ska följa uppenbarelsen, följa sändebuden. Och här nämner Allah vad som händer om vi inte gör det. Och då säger Allah subhanahu wa ta'ala hur många städer har vi inte låtit gå under? Hur många städer har vi inte utplånat? Då vårat straff nådde dem. Och när Allah säger det här وَكَمْ det betyder yani, kithir, det är många. Många städer som Allah har låtit utplånas. Då våra straff kom till dem medans de sov. Och han nämner Allah subhanahu wa ta'ala att straffen han skickade på tidigare folk kom oftast vid två tillfällen. Bayaten awhum qailun. Bayaten betyder på natten. Awhum qailun, eller medans de vilade på dagen. Yani då folket är i rafla. Inte att straffet kommer, de kan förbereda sig, fly eller någonting. Nej. De ligger och sover, känner sig trygga i sina hem. Och staden rasar. Staden slukas upp av marken. Staden blåser iväg. Det finns olika sätt Allah har straffat folk på. Men att straffet ibland kommer plötsligt. Och det är också någonting som vi muslimer alltid måste vara rädda för. Att om du syndar, du vänder dig bort från Allah subhanahu wa ta'ala, i vilket tillstånd kommer du dö? Du kanske inte får den här... Många tänker, men inshallah, jag ska skärpa mig. Jag kommer få tid och jag ska göra toba. Och när saker börjar gå dåligt, jag kan alltid vända mig till Allah. Hur vet du att du har den tiden? Är du garanterad den här möjligheten? Hur många människor har inte dött plötsligt? Gick på gatan, föll ner död. Ramlade i duschen och dog. Någon annan blev skjuten. Någon annan dog av någon plötslig sjukdom och så vidare. Så subhanallah, skjut inte upp saker och ting. Var en bra muslim idag. Var en bra muslim imorgon. Var en bra muslim livet ut. Då kommer du själv att dö i ett gott tillstånd. Och var inte från de här människorna som vänt sig bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala också al-qailula. Al-bayat, vilket är på natten. Eller wahum qailun. Qailun är från ordet qailula. Qala yaqilu. Och qailula, bara en faida här, är någonting som är sunna. Och det är middagsvilan. Att man vilar lite på dagen. Natten är till för att sova. Alhamdulillah, vi sover på natten. Men att man också samlar energi genom att sova på dagen. Det som kallas för power nap, siesta. Eller middagsvilan liksom. Och jag tror bara Baghawi som nämner att man behöver inte ens sova. Man kan sova 10 minuter, en kvart, 20 minuter, en halvtimme. Eller att man bara lägger sig ner och vilar. Det kommer att ge dig styrka att klara av att vara vaken resten av dagen. Ni vet, ibland man blir trött, man pallar ingenting, du somnar på vägen hem från jobbet nästan. Men gör man den här vilan så alhamdulillah, den är till och med uppmuntrad. Profeten alaihissalam har sagt en sahih hadith. Qilu, gör qailula, för sannoliken så gör shayatin inte qailula. Yani, var inte som dem, utan vila på dagen. Och sahaba radiyallahu anhum brukade vila innan salat al-dhuhr. Ni vet ju förr i tiden så fanns det ingen belysning och så folk brukade börja sin dag vid fajr och avsluta sin dag vid maghrib, isha. Så vad händer när man vaknar fajr och jobbar till 12 på dagen? Man blir trött. Från 6 till 12 då blir trött. Då gick de hem och vilade lite grann innan dhuhr. Och beviset på att de vilade innan dhuhr är hadithen att sahaba radiyallahu anhum sa att på fredagar brukade vi vila efter Jumma. Yani vi hade typ inte tid att vila innan för att vi tog oss tidigt till fredagsbönen. Så vi gjorde den vilan efter fredagsbönen. Och det är ett bevis på att de brukade vila innan dhuhr. Men de lärda har sagt att det spelar ingen roll. Du kan vila före dhuhr, efter dhuhr. Du kan till och med vila efter asr. Och vissa säger nej, man får inte vila efter asr. Om du gör qailula efter asr, det är skadligt. Det var någon hadith att, eller athar, att personen som gör vilar efter asr typ blir dum och ska inte skylla på någon annan än sig själv eller någonting sånt. Det här är daif, det stämmer inte. Det är inte autentiskt. Utan alhamdulillah, du får vila efter asrbön. Det finns ingen skada i detta. Naam. Tayyib. Och då säger Allah subhanahu wa ta'ala, hur reagerade då folket när Allah subhanahu wa ta'ala straff kom? فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا. Vad var det de gjorde? Vad var deras kall? Vad var deras svar, respons på detta? Det var att de säger إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. Att de säger, vi var sannoliken folk som gjorde orätt. Då kommer ången. Då vaknar de upp. Tänker att vi borde ha lyssnat på profeterna. Nu kommer Allahs straff. De ångrar sig då ången inte längre hjälper. För när Allahs straff kommer och döden kommer så kan man inte längre ångra sig. Ni vet berättelsen om Firaun. Då han ville bli troende när han höll på att drunkna. Det gick inte. Profeten sa när döden kommer till halsen så kan man inte längre ångra sig. Så de ångrar sig när det är för sent. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala فَلَنَسَّلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسَّلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُسَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. Att vi ska förvisso utfråga dem till vilka sändebuden sändes. Och vi ska förvisso också utfråga sändebuden. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att han kommer att fråga ut dem som sändebuden skickades till. Yani Allah subhanahu wa ta'ala kommer att fråga ut hela mänskligheten. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ. Och den dagen han kommer att kalla på dem och han kommer att fråga dem hur besvarade ni sändebuden? Och Allah säger också då فَلَنَسَّلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسَّلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att han kommer att fråga människorna. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. Som Allah säger. Låt dem återuppstå. De kommer att stå på domedagen och de kommer att frågas ut. Hela mänskligheten kommer att frågas på domedagen. Om vad kommer de att frågas? De kommer att frågas om många saker. Och en av de sakerna som de kommer att frågas om är hur har ni besvarat sändebuden? مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ. Hur gav ni gehör till sändebuden? Vad besvarade ni sändebuden? Sändebuden kom med uppenbarelsen. Ni är skyldiga att lyda sändebuden. Hur besvarade ni deras kall? Och vi kommer att få denna fråga på domedagen. Hur följde vi profeten Muhammed a.s.? Han kom med påbud, han kom med förbud. Hur rättade vi oss efter hans kall? Var vi lydiga till honom? Eller var vi trotsiga till honom? Och det är en fråga som jag vill att vi alla ställer oss själva. Och du kommer inte frågas på domedagen. Hur följde du den här sheikhen, den här imamen? Hur följde du din pappa? Hur följde du din kompis? Nej, det där finns inte. Inte alls. Du kommer att frågas om en människa. Du kommer att frågas om profeten Muhammed a.s. Som här Ibn Taymiyyah nämner i tafsir. Att på grund av detta så säger många lärda att alla människor felar, kan ha rätt och kan ha fel. Man kan följa dem med gott, men man kan inte följa en människa fullt ut. Förutom profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och han är den enda människan du kommer att fråga som på domedagen. Hur följde du profeten Muhammed a.s.? Subhanallah. Och därför, kära bröder och systrar, jätteviktigt att man rannsakar sig själv. Är vi atba? Är vi de som har ittiba? Vi följer profeten Muhammed a.s. i det han sa, i det han trodde på. I det han, hur sättet han dyrkade Allah på. I hans akhlak, karaktär, hans muamela, hur han var med andra människor. Var vi hans följare? Eller var vi de som trotsade honom? Subhanallah. Så Allah han musta'an. Och Allah kommer också att fråga sändebuden. Allah kommer att fråga sändebuden. Hur har ni förmedlat budskapet? Alla vet redan. Och här nämner de lärda, varför kommer alla att fråga till och med kuffar varför, eller hur de besvarat sändebuden, hur de gett gehör till sändebuden. Det är taubih, det är gärna för att klandra dem, sätta dem på plats. Ni ska få höra vad ni har gjort för någonting. Och samma sak, Allah kommer nämna sen, att deras gärningar kommer vägas, ni ska få se vad ni har gjort. Taib, så att det är taubih, gärna för att sätta dem på plats. Och de ska få känna att det här som han gjorde fel. Och här är det som ni gjorde. Kommer ni att få se framför er. Ni kommer själva att få säga det. Och sändebuden kommer då också att frågas. Hur de förmedlat budskapet. Ja. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَنَقُسَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. Och vi ska förvisso också, och därefter ska vi underrätta dem med kunskap och vi är eller var aldrig frånvarande. Igen, Allah kommer att fråga ut dem och sen kommer de att få höra vad de har gjort för någonting. För Allah subhanahu wa ta'ala är vittne till allt. Allting du gör, allting du säger skrivs ner av två änglar. Ena ängeln skriver gott och andra ängeln skriver det dåliga du gör. Det kan hända att du glömmer. Voilà, vi glömmer. Men vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Ahsahu Allahu wa nasu. Att Allah skrev ner det. Änglarna skriver ner det. På Allahs beordran. Allah vet allting. Men du glömmer bort det. Ja, när du glömmer bort det är inte en ursäkt att komma med på domedagen. Att du syndade, du gjorde massa kriminella saker, du lödde inte Allah subhanahu wa ta'ala, du gjorde inte dina salat och du glömde bort det. Det hjälper inte på domedagen. Det står nedskrivet i boken. Subhanallah. Så har ni syndat, och det har vi alla gjort, gör toba. Be Allah om förlåtelse. Och gör man en uppriktig toba, suddas allting bort och du får blanka blad. Men du börjar om på nytt, alhamdulillah. Följt med synder, suddas bort. Och du börjar om på nytt. Så gör toba, ångra er generellt, specifikt för de synder ni kommer ihåg och generellt för de synder ni har glömt bort. Säg Allah, förlåt mig för allting fel jag har gjort. Allah, förlåt mig för alla mina synder. Och nu, alhamdulillah, det är Ramadan. Nu, inshallah, det är första kvällen till Ramadan. För er som kollar nu live och under Ramadan. Och det är också ett gyllene tillfälle att vända sig till Allah subhanahu wa ta'ala. Om vi inte vänder oss till Allah i Ramadan, när ska vi vända oss till Allah subhanahu wa ta'ala? Nu, inshallah, snart Maghrib. Vad sa profeten Muhammad alayhi sallam? Om det är första natten till Maghrib, till första natten till Ramadan, så kedjas de upproriska och jobbiga jinnerna fast. Shaitin kedjas fast. Du har ingen så här shaitan som kommer att göra wiswas. Du har lugnt sinnesro nu. Och många av oss kanske har lite lugnt på grund av den här coronagrejen, vi är lediga och så vidare. Men ni passar på. Läs Koran, gör dua, gör dhikr, gör toba till Allah subhanahu wa ta'ala. Lyssna på föreläsningar, lär dig religionen, försök bli en bättre människa, utvecklas till det bättre. Så att du efter Ramadan har blivit en bättre människa. En uppdaterad version av dig själv. Som kommer ur denna månad syndfri. Allah azza wa jal har ju sagt eller profeten Muhammad alayhi sallallahu alaihi wasallam säger att den som fastar Ramadan med iman och ihtisab, med hopp och tro, blir förlåten för sina tidigare synder. Den som ber tarawih Ramadan varenda kväll blir förlåten för sina tidigare synder. Och Allah har folk han räddar från helvetet varenda kväll. Så det är verkligen en fursa, verkligen ett tillfälle att ta vara på det här tillfället, att vända oss till Allah subhanahu wa ta'ala i Ramadan. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala i följande vers: wal waznu yawma idhin al-haq. Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Och vägningen den dagen är sann eller rättvis. Och de vilkas vågskålar är tunga, dessa är de framgångsrika. Men de vilkas vågskålar blir lätta, dessa är de som har förlorat sig själva för att de brukade bestrida våra tecken. Här säger Allah subhanahu wa ta'ala då: wal waznu yawma idhin al-haq. Al-wazn på arabiska betyder vikten, vägandet, är på den dagen sann. Vad menas här? Jo, att våra gärningar kommer att vägas på domedagen. Det finns en mizan, en riktig fysisk våg, där människorna och jinnernas gärningar kommer att vägas. Individuellt kommer du att stå inför denna vågskål. Och den har kiffatein. Den har två vågskålar. Ni vet, sån här gammaldags våg där du lägger ett kilos klump här och sen kan du lägga ett kilo äpplen här och så ska den väga, den ska stå på mitten. En sådan liknande våg. Men den är inte liten. Den har nämnts i en hadith att den är så stor att vågskålarna skulle kunna rymma himlarna och jorden. Den är enormt stor. Och där kommer våra gärningar att vägas. Och där också, som du har nämnts i hadithen, ett av de tillfällen där människan är jätterädd. Där man är, den är förskräckt. Man är i panik. Det är då böckerna ska delas ut. Suhuf. Och man vet inte om man ska få den i höger eller vänster hand. Så tänk er det här scenariot. Du ser folk och du vet att om du får den i vänster hand, det är kört. Du ska till helvetet. Och du vet att om du får den i höger handen, mashallah, bushra, ska till paradiset. Så när de ska delas ut, det är skräck. Andra tillfället är vid el mizan. Då dina gärningar ska vägas. Och det står mellan tre saker. Att dina goda gärningar överväger de dåliga. Om det så är med en hasanat, som sahaba sa. En som har en hasanat, en god gärning mer än sina dåliga gärningar, kommer till paradis. Som Allah har sagt det, att han är från el-muflihun, de framgångsrika som kommer att gå till paradis. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, men den vars vågskål är lätt, gärna med goda gärningar, vilket gör att hans dåliga gärningar väger tyngre. Då säger Allah subhanahu wa ta'ala, فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ, det är de som förlorat sig själva. بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ, för att de brukade göra orättvisa jämt emot eller bestrida våra tecken, våra bevis. Så de vars vågskål med goda gärningar är lätt och vars synder väger tyngre, vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Att de är khasirun. Och i den andra versen, فَأُمُّهُ حَاوِيَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَ, att hans destination kommer att vara الْحَاوِيَ, vilket är helvetet. Och vem är de tredje? Vi sa tre personer. Ahlul Janna, de vars goda gärningar överväger de dåliga. Och Ahlul Nar, de vars onda gärningar överväger de goda. Och sen har vi Ahlul A'raf. Det är de vars vågskål står helt still. De har lika mycket goda gärningar som synder. En är 50-50. Det finns inte en hasanat mer eller en synd mer. Den står på mitten. Och det är de som denna sura är efterkallad. Ahlul A'raf. Jag glömde nämna det i början. Var kommer namnet ifrån? El-A'raf. El-A'raf är en plats. En plats mellan paradiset och helvetet. Där dessa människor kommer att samlas. Och inshallah, vi kommer att tala om det senare. Kanske om två lektioner eller någonting sånt. Två, tre lektioner. Så vi har då vågskålen. Där gärningarna kommer att vägas. Vi ska bara avsluta med en fråga här. Och det är, vad är det som kommer att vägas på denna vågskål på domedagen? Ibn Kathir nämner här att de lärda har lite olika åsikter. Och bevisen tyder på att det är tre saker som kommer att vägas. Och att alla dessa är korrekta. Och det är ett, personens gärningar. Två, personens böcker. Och tre, personen själv. Det första är, personens gärningar kommer att vägas. Profeten alaihissalam till exempel har sagt att det finns inget tyngre på domedagens våg än god karaktär. Husnul khuluq. Det tyngsta av goda gärningar på domedagens våg är god karaktär. I en annan hadith i Sahih al-Bukhari så sa han kalimatani khafifatani ala lisani. Det finns två ord som är lätta för tungan genom att uttala. Habibatani ila rahmani. Älskade hos ar-Rahman. Thaqilatani fil mizan. Och de är tunga på vågskålen. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi al-azim. En dhikr. Dessa två ord är tunga på vågskålen. Och älskade av Allah. Och enkla att säga. Kommer ni ihåg dem? Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi al-azim. Och för de som vill gå tillbaka, det sista hadithen i Sahih Bukhari. Enkelt att kolla upp. No. Och också andra hadithen att subhanallahi walhamdulillahi tamla'ul mizan, fyller vågskålen. Så goda gärningar, som nu, du ser inte att de har någon fysisk form, kommer på domedagen att få en form, kommer att få en vikt. Taib, sen har vi också att ens böcker kommer att vägas, ens skrifter. Och det här bevisas av hadithen om mannen, muslimen som på domedagen syndade, eller han syndade väldigt mycket i detta liv. Och när han kommer på domedagen och hans böcker ska presenteras, han ska ransakas, han ska frågas ut, så hämtar man sigillat. Hans böcker är såna här, vad kallas de för, så här gamla rullar, där man, änglarna har skrivit vad han har gjort. Och man rullar ut 99 rullar fyllda med synder så långt synen kan nå. Den här mannen, jag tänker, jag är körd. Alltså jag är körd. Och då så säger man till mannen, har du någon god gärning? Har du gjort någonting bra? Och då säger man, jag har inte gjort någonting. Och då så säger alla, jo, du har gjort någonting bra. Idag kommer du inte behandlas orättvist. Allting kommer att behandlas med rättvisa. Och då hämtar man ett litet papper, ett litet kort, där det står La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Och man säger, du har gjort den här goda gärningen. Och då säger mannen, tänker för sig själv, vad ska den här goda gärningen vara jämfört med de här 99 rullarna? Och man lägger då de här rullarna på ena vågskålen och man lägger det här kortet med shahada på andra vågskålen och det kortet väger tyngre. Och så sa profeten alaihissalam att det finns inget som överväger Allahs namn. Alltså ingenting väger tyngre än Allahs namn, subhanallah. Så det bevisar också att ens böcker kan vägas. Alltså din bok här med goda gärningar får en vikt. Och din bok här med synder får också en vikt. Tayyib. Och den tredje saken som kommer att vägas är personen själv. Personen själv kan också vägas. Så som profeten alaihissalam sa, att man kommer att hämta en enormt stor person på domedagen som inte kommer att väga någonting hos Allah. Och så läste han versen att de kommer inte att ha någon vikt hos Allah på domedagen. Och motsatsen, hadithen då Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, en gång kom vinden, han var uppe i ett träd och hans smalben blottades. Han var väldigt smal. Och då skrattade vissa människor. Och då så sa profeten alaihissalatu wassalam, bima'na al-hadith, att hans smalben kommer på domedagens våg att väga tyngre än berget av Uhud. Han är en person av vikt, en person av status, pundus, älskad av Allah subhanahu wa ta'ala. Så det här bevisar vad? Att dessa saker kommer att vägas. Personens gärningar, personens böcker och personen själv. Och här avslutningsvis då så har ju Allah sagt här وَالْوَزْنُ يَوْمَ اِذِنِ الْحَقِّ, att domedagens våg, vad kan man säga här, rättvisans våg kommer att läggas ut på domedagen. Som Allah också säger i Koranen, وَنَضَعُ مَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, att vi kommer att lägga ut, ställa fram rättvisans våg på domedagen. Och ingen själ kommer att där behandlas orättvist. Om det så är مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ, så lite som ett senapskorn, så kommer vi att hämta detta på domedagen. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ, och Allah räcker som yani hasib, som utfrågare på domedagen, eller domare på domedagen. Så det är rättvisans våg på domedagen, där rättvisan kommer att skippas. Och då säger de lärda, rättvisa hur? Att en person som gjort gott inte förlorar sina goda gärningar. Och en person som syndat inte får mer än de synder han har gjort. Subhanallah. Allah är den rättvisaste. Och lägg också till här att när du gör någonting gott, det tiodubblas. Upp till 700 eller ännu mer. Och gör du någonting fel, du får en synd. Så vilken loser är det som kommer på domedagen och han har mer synder än goda gärningar. Men han måste ha gjort 10 gånger mer synder än goda gärningar. Subhanallah. Så var inte från de här människorna som förstör för er själva. Utan var från de här människorna som samlar på er goda gärningar i detta liv. Så att ni har någonting att komma med på domedagen. Och som jag har nämnt tidigare, allting på domedagen är det som avgör om det kommer gå bra eller dåligt. Det finns jobbiga moment. Döden, graven, återuppståndelsen, utfrågningen, vågen, boken, att få dricka från profetens hawd alaihissalatu wassalam, as-sirat, att gå över bron. Allting går tillbaka till hur du agerade i detta liv. Var du en bra person och gjorde bra gärningar, alhamdulillah, Allah kommer att underlätta alla dessa stationer och platser för dig i nästa liv. Var du en dålig människa som syndade och hade mer fel än gott och brister, du dog på synder och inte gjorde toba och så vidare, så ligger du dåligt till. Då har du problem på alla dessa platser, subhanallah. Så förbered för dig själv i nästa liv. Vi är bra på att förbereda oss i dunja, förbereda oss för ett arbete, förbereda oss för ett förhållande, för att flytta till en lägenhet eller annan stad eller köpa en bil, jag vet inte vad. Vi planerar dunja som allt kommer att försvinna. Varför planerar vi inte akhira? Allah al-mustan, och Allah vägleder oss. Och vi avrundar här för idag och fortsätter inshallah ta'ala. Nästa lektion, då kommer vi börja från vers 10. Och det är på söndag inshallah ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa nafa'allahu bi hadal ilm wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.